There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Det är ett nytt avsnitt av Gentlemanualen.
Ja, men det är det faktiskt.
Ja, det är det. Man kommer inte undan.
Ja, nej, man gör inte det. Och jag kan säga att det är med stor fröjd man tittar över bordet och ser Per Nilsson i en extremt smakfull mörkblå polotröja idag.
Men tack, säger jag då. Och
Ernest Hemingway möter Kapten Haddock, möter Paul Newman.
Ja, det var ju väldigt en triad av komplimanger i personliga referenser får man väl säga då.
Ja, men det är det värd.
Men ja, tack. Det här är ju ett varumärke som mer är inriktat på skjortor i min värld. Det är en Stenströms där.
Fin, alltså lite grövre men ändå inte grovstickad, va?
Det är nästan som man får övervikt på om man ska ut och flyga med den här.
Ja, den är matig, va?
Den är matig.
Har du tänkt på det? Mörkblå polotröja. Den, i länge så var det ju den här tunnstickade polotröjan som dominerade. Framförallt till kostym om man ville ha ton i ton looken. Men idag tycker jag nästan att den grov stickare eller lite matigare kvaliteten är snyggare på just mörkblå.
Ja, det är så härligt framför allt den här årstiden.
Ja, och det ger lite kontrast mot facet också. Jag älskar de här beige och benvita och sådär. Men när man får liksom lite mer kontrast.
Lite som sagt. Grövre.
Ja, och i alla fall ton också. Mörkblått är, tycker jag, ganska förlåtande när man är sådär gött vinterblek som jag är just nu.
Räkskalstonad.
Räkskalsrosa.
När man går in i räkskalskvartalet.
Jag har nog aldrig varit i så stort behov av sol som jag är nu. Faktiskt.
Nej, jag kan ju instämma för min egen del. Man är sugen nu alltså.
Ja.
Jag håller tummarna för två resor som ska ske inom väldigt kort till Alperna. Mm. Blir en av dem av så blir jag hyfsat nöjd. Men det är ju coronaberoende.
Så är det. Jag har faktiskt två resor som jag i sista sekund inte har beslutat mig att åka på faktiskt. Dels Pitti som jag faktiskt hade tänkt att åka på i januari.
Som det skulle vara nu, va? Eller?
Ja, precis. Men, och det går väl fortfarande av stapeln rent tekniskt, men det kändes som i den takt som allt utvecklar sig både i Italien och här hemma så var det lite för stor risk att sitta fast på någon form av karantänshotell i Italien om någonting skulle hända där nere.
Låter ju å andra sidan som att det skulle kunna bli en total dröm med att sitta fast på ett hotell i Florens med room service.
Jag tror dock att det är självfinansierat och ganska osexigt när det väl...
Ja, att sitta själv kanske är lite mörkt.
Däremot har jag en bekant som bor i Hongkong som berättade. Han menar ju att det var det bästa som har hänt honom jobbmässigt, för att han fick så mycket lugn och ro. I Hongkong så hade de i alla fall, kanske de har fortfarande, men länge hade de alltså 3 veckor karantän. Oavsett om du hade covid.
Alltså att när man skulle in och ut i landet.
Ja, för de verkligen hårda karantäns och så. Men, så han satt alltså på ett hotell, trots att han bor i Hongkong, har liksom bostad där. Så
checkade han in på hotell?
Han var tvingad att göra det. Men han fick oerhört mycket gjort, sa han. Så det är, allting är ju relativt. Jag hade ju absolut inte...
Han var produktiv på room service-menyn, eller?
Ja, verkligen. Men jag skulle även till New York, var det tänkt. Faktiskt, om några veckor. Men det känns samma sak där, att även om det är fullt genomförbart så ligger det lite taskigt till.
Du menar att du inte drömmer om att sitta med mask i 10 timmar på?
Nej, det var faktiskt en väldigt bidragande orsak. Men sen också, jag återkommer till det här med sol. Alltså, nu är det ju framförallt att vi har massa spännande projekt som vi ska göra den här egentligen hela månaden ut och en bit in i februari kanske. Så att det låg inte perfekt rent jobbmässigt heller, men det är också så här, om jag ska ta den där risken, och med risk då mena att bli eventuellt karantänad eller behöva gå med mask, då gör jag faktiskt hellre det just nu där det är sprängsol.
Mm.
Om det så är i 5 dagar.
Du gör det hellre i bara över i Antib än i mask i New York.
Jag åker hellre till Dubai än till New York faktiskt. Om man nu bara tänker motsvarande ungefär flygtid. Så jag är mer behov av lite solkyss.
Lite tryck i 1000 mattan.
Ja, jag tror det. Och det, ja, jag vet hur jag funkar. Så jag...
Vi är ju kontrasterande idag, du och jag, i vår klädsel. Jag är ju väldigt casual. Du är, man får väl säga, ytterst formell idag på ett ytterst smakfullt sätt.
Ytterst formell, tycker du det?
Nej, men om man jämför med en grovstickad polo i alla fall.
Och mer än vad jag brukar vara.
Du sitter inte i frack.
Nej, du har rätt. Men för jag tänkte ju på det här idag när jag klädde på mig. Jag var lite pigg i morse för en gångs skull.
Ja, det är väldigt fart på dig. Har du...
Ja, jag vet inte vad det är. Jag tränade igår, kanske det. Fått en försenad endorfinkick.
Jag blir orolig att det är så mycket energi.
Nej, jag druckit kaffe också. Men jo, grejen var, det jag tänkte på är... Det finns ju, vi pratar ju mycket om hur man kan klä ner en kostym. För det är många av våra lyssnare som vill veta det. Ja. För man kanske inte har det här mest formella jobbet eller de situationerna som kräver den typen av formalitet. Men man gillar fortfarande att ha kostym på sig. Sen finns det ju de som känner att okej, jag kanske ändå inte vill ta det så långt som att kombinera det med sneakers eller polotröja varje gång.
För det är ju två
väldigt vanliga rekommendationer.
Ja, och oftast ganska så effektiva. Ja,
framförallt sätt. Alla former av stickade plagg blir ju väldigt så. Men jag tänkte på det. En detalj som jag tycker gör ganska stor skillnad om man vill fortfarande ha en slips och skjorta som jag har idag. Men man vill inte känna sig som man kommer från banken eller du vet det här, eller fest och så. Det är att alltså ta ner kontrasten mellan olika färger.
Ah, okej, du tänker så.
Det finns ju 2 delar. Dels ytan. Ju blankare men blankare det, ju formellare brukar det uppfattas.
Absolut.
Och sen nyansen såklart, att ju mörkare en kostym är, bortsett från svart möjligtvis.
För du bär ju flanell idag, vilket ju inte är superformellt.
Nej, det är ju på grund av ytan som är matt. Och det här är väl en mellan till mörkgrå flanell. Ja. Det är från Ströms Sartorial Project. Så här, min favorit flanellkostym.
Mm-hmm. Supersnygg.
Tack. Men istället då för att ha en vit, kritvit skjorta som direkt hade ökat formaliteten, just på grund av den här kontrasten mellan vitt och kostym. Där har det samma sak med smoking. Varför det är det mest formella har väldigt mycket med kontrasten att göra.
Så har du valt en svagt ljusblå?
Ja, precis. Och en slips då som är ljusblå och brun. Som går lite ton i ton med skjortan. Men som inte, helt enkelt, man tar ner kontrasterna i alla tre delar på överkroppen. Det, ett annat exempel som var väldigt populärt på 80-talet, vet jag. Armani gjorde ju väldigt mycket det här att du matchar slips och skjorta. Kommer du ihåg det? Det är väldigt mycket Richard Gere i American Gigolo.
Ja, och när du säger matchar så menar du alltså att gå nära i...
Ton i ton.
Ja, precis. För att...
Just på de två. Och sen har du en då kontrasterande kostym. Just kanske. Det. Men den, det var ju också ett sätt att ta bort formalitet kring kostym. Alltså det blev ju som en trendgrej istället. Och det är det jag... Nu har jag ju mockaskor till detta. En annan enkel liksom... detalj för, och hade jag haft svarta Oxfords eller mörkbruna skinnskor så hade det också blivit blankt och mörkt och mer kontrast.
Minska kontrasterna helt enkelt.
Ja, även om man har skjorta och slips. Mm. Alltså, det här går ju inte riktigt att applicera på om man skulle då ha en polotröja, för då blir det tillräckligt formell eller informell dräkt. Men om du vill ha, om du vill att det ska kännas lite mindre formellt, kanske till och med lite mer lekfullt. Ja, men ta ner kontrasterna, och det är därför jag gillar ton i ton så mycket som vi snackade om innan. Att om du har mörkblå skjorta och mörkblå slips och mörkblå kostym, då känns det ju snarare nästan som en middags, nattklubbs outfit än en jobb.
Det här lutar åt att du kommer komma in som Richard Gere i... i American Gigolo här om några veckor.
Och försöka citera någonting på... Vad är det han säger på svenska? Han försöker lära sig svenska där.
Tack så mycket. det är lite så.
Jag måste göra det på någon riktigt skönt, exotiskt språk. Som vi pratar ju så mycket om hur elegant det är att kunna...
Ja, för han, för er som inte har sett American Gigolo så pratar ju han... Han försöker ju prata svenska i den här filmen.
Väldigt, väldigt så träffsäker scen kan man säga. Han lever ju livet där en period.
Ja, men ändå ganska mörkt. Han
alltså
är ju,
oerhört mörkt.
Han är ju det vi på ren svenska brukar kalla för hora.
Ja, precis. Prostituerad om inte annat.
Ja, men för det varför jag säger just så är ju för att det kläs ju in i någon form av romantisk bubbla den här filmen. Men när man, hur man än vrider och vänder på det så säljer han ju sin kropp.
Man kan ju säga något som är lite intressant som kom att tänka på just precis nu. Det är, han stod ju på andra sidan transaktionen i Pretty Woman.
Mm. Precis vad jag tänkte på.
Har du tänkt på att den också romantiseras något enormt? Hade den filmen, hur hade den mottagits om den...
Nej, ingen av de här filmerna hade mottagits särskilt väl idag.
Nej. Sen finns det väl i för sig en sundhet kanske i att inte skuldbelägga offret då, om man nu väljer att se det så. Som att sex, den som säljer sex inte är... den som gör fel, utan det är den som köper sex som, men där är det, är det jag menar med att Pretty Woman, det är ju presenterat som en kärlekshistoria. Och så när jag såg om den här för inte så speciellt länge sedan, för jag har ju alltid haft en romantisk bild, men den är så gullig, och så tittar man bara, men vad fan, han köper ju faktiskt sex av Julia Roberts i början, sen att de blir kära efter, men vadå, han är ju supertorsk, han är ju Paolo Roberto.
Från hora till torsk.
Ja,
mitt liv som Richard Gere. Ja, men om man ska
på
se
10-13 år.
Hans storfilmer.
Ja, verkligen. Verkligen.
Men du kan ju definitivt rekommendera att se båda filmerna.
Ja, verkligen. Men det är ju bra filmer. Jag menar mer att moral...
Det
alltså det moraliska dilemmat kring hur de presenteras. Idag, ska sägas.
Ja.
Men en annan grej på tal om... prissättning.
på försäljning.
Ja, vi har ju pratat mycket om att saker och ting kan ha kreativ prissättning idag.
Ja, och med det menar vi ju att ja, precis det, att man tar lite mellan tummen och pekfingret. Var ska vi, mycket det som ju faktiskt handlar om positionering.
Exakt.
Vad vill man att sitt varumärke, och då menar jag alltså sitt företags varumärke, ska utstråla och sända iväg för signaler? Kan man väl kortfattat
säga. Det är väldigt
säga.
Bra beskrivet. Jag tror också man kan tillägga att det handlar om när en produkt prissätts efter marknadens efterfrågan snarare än produktens kostnad. Det finns ingen kalkylprissättning.
Nej. Alltså. Och inom lyx, som ju vi faktiskt är verksamma inom att samtala om, så är ju det här väldigt, väldigt vanligt. Det är ju,
ja, absolut.
Det är väl, om man får hårdare, så är det väl bara människor som kanske är mindre begåvade som sätter samma pris som är tillverkningskostnad och framtagningskostnad. Alltså,
men har du tänkt på hur det har ändrat sig ändå? Om du tittar historiskt sett på lyxvarumärken, oavsett om det var Louis Vuitton, Hermès, Patek Philippe, alla de här klassiska varumärkena som har gått och blivit någonting mer, alltså en hel värld, en hel image, de började ju fortfarande med produkt. Och även om de var dyra, så var de ju dyra på grund av att det var en kostnadsintensiv produkt att ta fram. Alltså Hermès sadlar, det var det finaste lädret, det var det finaste hantverket.
Men det här är ju en intressant
fråga. Men så är det ju inte längre. Det är
men vad tänkte man under den tiden som du nu återger? Tänkte man inte samma sak som vi gör nu, bara att hur kan den här sadeln, hur kan den vara så dyr? Den kostar ju inte så här mycket att ta fram.
Nej, men jag tror att skillnaden är att de kostade så mycket. Alltså det är bara att ta Savile Row och allting. Att det har ju under väldigt, väldigt lång period så kostade ju vissa saker väldigt mycket. Och särskilt det som var det finaste eller det mest tidskrävande och det finaste hantverket i form av både material och hantverk. Problemet är att idag har ju de här företagen som var kanske experter, det finaste skjortvarumärket, det finaste kostymvarumärket, väskmärket, liknande. De har ju, alltså faktiskt till och med inom alkohol, de har ju idag möjligheten att inte längre prissätta sig efter vad det kostar att producera och sen självklart ha en marginal. Utan de kan ju sätta ett pris som är helt baserat på vad folk
man,
vill
man
att betala.
Man bättrar på marginalen helt enkelt.
Ja, jag menar, om vi tar Domaine Romani Conti till exempel. Alltså DRC får man väl säga är världens dyraste vin. Om man inte, det finns säkert någon idiot rysk så här flaska i liksom diamant, som, men det räknar inte jag in. Men per droppe så skulle man väl ändå säga att prestigevinet från DRC, alltså Romani Conti. Jag tror att om du har den enorma privilegiet att ens få köpa ett sånt här som privatperson, så ligger det på 45 000 spänn flaskan ungefär. Och säljs likt många klockor för det dubbla eller det tredubbla på auktion. Problemet är att det kostar ju inte 45 000 per flaska. Och det kostar ju inte i närheten av det. Men marknaden är ju villig. Alltså de har ju ökat enormt.
Det finns
enormt
fler invånare. Det finns fler invånare med pengar.
Ja, och de
möjligheten
har inte en större,
att betala är större än vad den var för.
Och deras lilla plätt som är liksom legendarisk, den är vad den är. Den blir inte större. Och självklart så, jag är den första att tycka, är marknaden villig att betala? Absolut, de är bäst i Bourgogne.
Vi har ju två intressanta exempel från den senaste veckan.
Ja.
Som på just det här temat, som vi väl kan kalla både för kreativ prissättning som du var inne på.
Ja.
Och positionering.
Absolut.
Delvis två ut eller ord och beskrivningar som passar in på det här ämnet. Och ska vi börja med, det här är ju två varumärken som jag definitivt verkligen gillar.
Ja.
Men där man kan diskutera just prissättningen. Ska vi börja med vår kära vän Omega?
Ja, det tycker jag låter bra.
Som ju i veckan släppte en nyhet inom serien som vi har uppmärksammat väldigt mycket tidigare. Mm. Och inom ett urverk som är legendariskt.
Speedmaster med kaliber 3.21.
Precis. Och en storlek som är oerhört smakfull. Där man har gått tillbaks mer till det man kan kalla för någon form av original i alla fall.
Kan man säga att de har morfat de tre bästa nyheterna de senaste 5 åren?
Ja, det är en klocka. Väldigt bra beskrivning.
De har exakt samma boett som den här jag har, som är från 60-årsjubileet. Mm, där de gjorde,
57.
Ja, de gjorde en trilogi på 1957 års klockor. Speedmaster, Railmaster och Seamaster 300. Den Speedmaster-versionen på 38,6 mm har de behållit formen på. De har gjort en ny tavla som inte har den här fake åldrade lysmassan, vilket jag måste ge dem all cred till. Mm. För att det här känns snarare som en modern hyllning än en replika-kopia på sitt eget original, om man säger så. Sen har de ju då slängt in det här ny, eller återintroducerade 321-verket som är kanske tidernas mest legendariska kronografverk som satt i Speedmastern fram till och under Precis. Månfärden. Och sen uppdateras det till 861 och så vidare. Och så inte minst då så har de gjort den här på länk i vitguld. Alltså deras Canopus Gold.
Precis.
Så det tycker jag är jättepositivt.
Man kan väl säga då att om jag minns hyfsat rätt här nu, så när den här 57-serien släpptes, så var ju i stål.
Ja, precis.
Och kostar ju då runt 70, va?
Jag tror att listpris var nästan exakt 70 000 på just Speedmastern.
Här om året, eller förra året, så släpptes det en Speedmaster i vitguld som ju var väldigt snygg. Mm, med vit tavla.
Och, ja, exakt. Exakt.
Och den kostade då...
Jag tror den kostade 450 000 ungefär. Mellan 4 och 450 000 i vitguld på länk.
Vitguld på länk. Och nu så släpper man då den här nya. Mm. För att då binda ihop den här prissäcken som vi började att tala om, så är det vi kan tillägga som en liten bakgrund där att Omega har ju genomgått en väldigt, väldigt smakfull och lyckad ompositioneringsresa.
Som är i väldigt stor utsträckning kopplad till produktens kvalitet också, ska jag säga.
Absolut.
För de har blivit bättre och bättre. Absolut. I allt från prestanda till...
Men man har höjt priserna.
Så är det.
Och om vi nu ska komma fram till vad den här nya klockan kostar, så ligger den alltså, om jag minns rätt nu, 867 000.
Ja, det är alltså dubbla priset mot vad den andra vitgulds Speedmastern
som kom kostar. Förra året helt enkelt.
Alltså om vi då bara jämför samma serie, annan boettform på den från förra året, men samma material, samma mängd material.
Och nu är alltså. Det ju så att det är ju så här den här världen fungerar. Mm. Men det vore också intressant, och vi kommer ju säkert att få en förklaring av någon ansvarig inom en snar framtid, hur man motiverar det hela.
Det som också är intressant i det här är ju att det här 321-verket som de återlanserade för något år sedan eller två, det finns ju i en stålklocka och den kostar 130 000. Väldigt svår att få tag i. Nästan omöjlig. Den är som Snoopy-klockan. Enormt högt. Eller långa lister. Väntlister. Men sen har du den även i en platina-version. Där platina-klocka på band. Som ligger runt 500. Lite över kanske. Det som är mest intressant med den här prissättningen, det är att då har du liksom ett urverk som är egentligen det enda som skiljer, förutom estetiken då, mot den här vitguldsklockan från förra året. Men urverket kan liksom inte motivera 300 000 eller 400 000 i värdeskillnad, eftersom, förstår du? Den är svår.
Givetvis så är det ju så att de här, för det är ju även en begränsad upplaga också, ska ju tilläggas.
Nej, det värsta är att det är inte det.
Den informationen inte, fick jag, men då kan jag ha fått fel information.
Den
men
är det, inte limiterad, däremot säljs den exklusivt i Omegas egna butiker.
Ja, men den är inte limiterad då? Alltså,
inte bestämt i alla fall. Okay. Den kommer ju levereras i väldigt få exemplar. Ja. Det förstår man ju dels på grund av att det här urverket inte går att producera i samma, om man säger så, massskala som deras vanliga Speedmaster kronograf. Men jag tror inte det kommer vara direkt någon problematik att det finns för många, för att det kommer sälja som sagt uteslutande via egna butiker. Och jag kan gilla, jag vet att många har tyckt att det har varit märklig prissättning, och jag kan hålla med. Jag tycker att det är väldigt högt prissatt för en vitgulds Speedmaster. Men å andra sidan så är det samma personer som har otroligt svårt med att klockvarumärkena inte höjer sina listpriser för att marknadspriset är mycket högre. Som säger, men höj priserna så att det inte finns några flippare och dealers som vill tjäna pengar emellan. Men det är ju precis det Omega har gjort här.
En risk med en sån här prisutveckling som jag tycker sticker iväg lite, eller mycket för mycket.
Mm.
Det är ju att de här klockorna som ju är fantastiska. Jag skulle hemskt gärna ha en sån här klocka om jag hade plånboken.
Absolut.
Det är ju att den hamnar i händerna på folk som ena dagen investerar i Mercedes Geländewagen.
Mm.
Och som spekulerar i, för att de har den ekonomiska möjligheten, men har noll entusiasm
jag
i
tror
själva.
Dock, jag tror dock tvärtom. För att den kategorin som du beskriver, den associerar jag med folk som panikartat vill få tag på de här heta klockorna till listpris som är värda 2-3 gånger det priset när de väl kommer ut på andrahandsmarknaden. Däremot det här, där kanske du inte har en, vi vet ju inte riktigt vad den här klockan kommer ha för andrahandsvärde, men jag har svårt att tro att den kommer ligga på liksom 2 miljoner kronor i andrahandsvärde, utan den kommer snarare kanske ligga kvar eller ha till och med lägre pris.
Sen är det väl också så, så fungerar ju den här världen. Man släpper en sån här klocka av olika anledningar.
Ja.
Och det är ju, en av de största är ju att skapa en snackis, är jag helt övertygad om.
Ja,
att du
absolut.
Och jag ska sitta absolut. Här och ge varumärket uppmärksamhet, vilket de förtjänar. Men det är en intressant.
En annan aspekt är ju att väldigt mycket i den övriga Speedmaster-linjen blir ju väldigt prisvärt helt plötsligt.
Ja,
förstår du?
Ja, alltså, absolut. Det är ju säkert också en baktanke.
Ja, alltså den är ju väldigt högt prisad. Hade den varit i platina på länk, då hade jag tyckt att så här, det hade varit fullt rimligt att den kostade 850 plus eller nästan 900.
Med svaret because we can, så tycker jag att då är allting förlåtet. Liksom. Men
ja, och säljer de slut på den, då har ju företaget gjort rätt beslut. Richard Mill var ju inne på en liknande väg. Alltså, de valde ju egentligen bara köra allting i egen butik och sen prissätta klockorna väldigt högt. Och det har ju bevisligen marknaden svarat ganska väl på. För de är ju fortfarande dubbla eller ibland sjudubbla listpriset på. Så att man ska inte, nu är det mindre produktion och så, men ändå.
Det finns ju en radda av såna här exempel. Ett annat som både du och jag fastnade vid den senaste veckan, det är ju någonting som är vardagsmat hos det här varumärket som vi kommer till nu. Men det är ju Cucinelli.
Ja.
Alltså Brunello.
Fan vilket skräp det är, tycker jag.
Cucinelli, som italienskt ultralyx, men som har en positionering rent estetiskt som jag upplever som att de vill vara ganska nedtonade.
Jag tycker rent inspirationsmässigt så är det ungefär som Gap i USA.
Ja, det är en väldigt intressant och bra jämförelse,
Gap,
tycker jag.
Gap, om du sett, lägger på 4 nollor.
Ja.
Jag är så jäkla trött på det företaget. Jag tycker inte de har gjort någonting spännande sen Cucinelli själv var med på kampanj. Plåtningarna. De har ju sett identiska ut i, Och det behöver inte i och för sig vara något negativt. Men om man nu ska spela kortet att man är en sån tongivande spelare i den här delen av branschen, vilket de absolut har varit, de har influerat jättemycket företag. Alltså det är så fruktansvärt tråkigt.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Vi har ju sett en modebild under de senaste åren som kommer att bli större och större med det man kan kalla för loungewear. Alltså bekväma kläder som är skapta i huvudsyfte att bäras hemma.
Ja.
Men som sprider sig utåt, inte minst när människor ska flyga.
Ja.
Och de här plaggen då, kan man väl säga, brukar vara i lite mer exklusiva material.
Mm.
Inte minst kashmir är ju, ja, det, har ju växt och växt.
Det kan man ju förstå att folk ändå känner en viss visst intresse för. För det är mjukt och det är lyxigt och sådär.
Absolut.
Kanske inte de mest slitstarka, men skitsamma liksom.
Nu har då Cucinelli gjort en träningsoverall. Ja, det är alltså en tränings...
I bomullsjersey. Alltså
i bomull. Precis
det. Ja, men det, en bomullsjersey är ju det här klassiska...
Tänk en snubbe som står och ska köpa korv på Ikea.
Championbyxor.
Ja, och den här ligger på 40 lax.
Ja, byxor 20 och hoodtröja 20 000.
Mm. Det är ju, för att citera av Veinos, kreativ prissättning.
Ja, det kan man säga. Framförallt med tanke på att det finns ju några sådana här exempel. Jag kommer ihåg från textilhögskolan när man pratade om så här, hur mycket kan en t-shirt kosta?
Ja, alltså, ring upp honom och fråga. Ja, Cucinelli.
Nej, men då, om man nu utgår jag från en kalkyl då, att om du ska producera med det absolut dyraste fibervalet och materialet i den dyraste, ja, de dyraste produktionsländerna i världen och fortfarande ha en okej marginal. Det är liksom ingen t-shirt som ska kosta mer än 1200 spänn. Och då har jag fasen tagit i så det skriker om det. Vad tror du att en bomullsjersey? Alltså, det är ju så... Alltså det här måste
har du svaret eller?
Nej, men jag
tror
att
han tar säkert 12 000 för en tisha. Det...
Ja, absolut. Men jag skulle nog säga att över 2 000 eller sådär för en bomulls... Alltså, även om du har gjort allt. Men... Du har fan de längsta bomulls... stapelfibrerna i världen.
Det sista jag vill vara, och det vill jag verkligen trycka på, det är att vara grinig i ett sånt här sammanhang. För att jag vill samtidigt gratulera de som lyckas med det.
Jo, men det är fan en stor skillnad tycker jag. På att göra någonting som är jävligt bra och ta väldigt bra betalt för det. Och göra någonting som är så här. Det är ju ingen som förstår. Det finns ju ingenting i den där produkten.
Men
som
är inte det upp till betraktaren? Eller upp till kunden.
Jo, men det jag menar om är att det finns ju ett hantverk i en kostym för 40 000. Som ändå, det är alltså, det är 40 timmar.
Men det här är ju ingen av dem som tänker på hantverket. Nej, tänker ju bara på etiketten.
Jag förstår det. Men det är också så pinsamt, tycker jag. Att vara så grundlurad. För det är ju inte heller en estetisk... Jag är ju ändå den första att skriva under på att om du älskar en designer som gör någonting helt nytt, helt innovativt. Självklart ska du få ta betalt för design.
Vem är den här kunden?
Ja, men det här tror är ju du? Folk, helt ärligt så är det ju folk som aldrig ens har tittat på en prislapp. Alltså, för det är för dyrt för att vara en person som köper det här för att skryta som inte riktigt har råd med det. Mm. Är du med? Det här är ju Zuckerberg. Alltså, det här är ju topp 1% i USA som tror att när andra handlar Stadium, så köper de träningskläder på Cucinelli. Mm. Och det gör exakt lika stor påverkan på deras plånbok, alltså obefintlig, som Champions-stället kanske gör i ditt. Jag tror det. Självklart får man göra vad fan man vill. Och det är väl klart imponerande att lyckas ta 40 000 för en jävla träningsoverall. Men det är ju fortfarande så jävla tråkigt, om jag ska vara helt ärlig. Alltså, det finns ju ingenting inspirerande i det där.
Nej, till saken har jag att den som vi såg, den var ju ganska ful.
Ja, verkligen. Alltså, den är förfärlig till och med. Det är det jag menar att, så här, vi har ju sagt, Loro Piana kanske inte är världens mest prisvärda företag. Men de gör fan med snygga saker och välgjorda saker, om än dyra saker. Mm. Sen, vi har faktiskt fått en intressant fråga just på det här ämnet.
Ja, det har vi faktiskt.
Jag skulle vilja liksom följa upp den här iakttagelsen lite.
Prisspaningen.
Ja. Hej. Tack för en av få stil- och modepoddar som man faktiskt orkar och vill lyssna på. Det var ju väldigt snällt.
Tack så mycket. Då.
En sak som jag faktiskt lite saknat... Och som jag kom på igen när Andreas nämnde för några avsnitt sen att Loro Pianas konfektion kanske inte är speciellt prisvärd. Skulle vara väldigt intressant att höra era åsikter om konfektion från varumärken som Kiton, Brioni, Brunelli Cucinelli och liknande. Själv har jag enbart råd med dessa som vintage men älskar hantverk. Har ju faktiskt besökt Brionis fabriker i Penn, eller något sånt där tror jag. Och man måste ju till exempel älska hur fint deras knapphål sys. Kiton med sin lite nonchalanta stil. Och att det inte måste vara perfekt, etc. Tack för en härlig podd och hör av er om ni någon gång har vägarna förbi Helsingfors. Till exempel för champagneuppköp på Viking Line.
Ja, han har koll på tema. Våra...
Absolut. Stort tack, säger vi. Bra fråga.
Verkligen. Jag kan väl lite kanske... gubbgrinigt säga att jag köper inte de varumärken han... Jag ska inte säga aldrig, men det är inte min... Jag kan tycka att det är väldigt fascinerande. Jag kan bli imponerad av hantverket så, men jag skulle aldrig lägga de pengarna som de här varumärkena tar för sin konfektion. Jag gör inte det. Och det, jag vet inte, om, men, nu vi, låter jag lite nonchalant här, men vad är frågan? Om vi,
jag,
vad vi
jag
tycker om de varumärkena?
Vilja, jag tror att frågan snarare är hur deras hantverk och prisvärdhet står sig. Alltså hur priset står sig till produkten.
Då tror jag nu att han har fått svar på Cucinelli.
Ja, och där kan jag bara understryka att det finns nästan, jag tror inte det finns en produkt i Cucinellis utbud som inte är...
Ja, för nu är det konfektion han undrar över. Ja, det...
Kavajer och kostymer har de aldrig varit bra på, om man ska vara helt ärlig. Alltså hantverksmässigt så är det ganska, det är ganska risigt faktiskt. Det jag har testat i alla fall.
Och hur de här övriga varumärkena, jag vet ju bara att Kiton och Brioni stod sig väldigt bra förut.
Mitt råd är ju fortsätt köpa vintage, för det bästa de två har gjort gjordes, tycker jag, 90-talet, tidigt 2000-tal och tidigare. Sen handlar det väl om vilket snitt man gillar och sådär, men jag kan säga, hittar du lite äldre kavajer från bägge de här två på eBay, så kan du ju få vad som skulle vara liksom mellan 5 och 6 tusen kronor för en kavaj som idag kostar 40-50. Väldigt fint hantverk. Sen vet jag, alltså bägge de varumärkena har ju gått samma väg och försökt bygga image och varumärke snarare än att lyfta fram sitt hantverk. Så jag kan faktiskt inte uttala mig om, jag vet att Kiton hade ju en serie kavajer som var i vikunja och silkesblandning för några år sedan. Jag vet, jag var på Pitti och kollade. Det var ju färgglada, så här gul kavaj liksom. Du hör ju.
Det låter som en diktatorskombo ungefär.
Ja, det värsta var, jag tror att det var målgruppen också faktiskt.
Nej, men alltså helt seriöst, det är vikunja, silke och
så här,
gult. Det låter som att det skulle kunna...
Men det var så här gult, rött. Och det var verkligen så här, de har ju otroligt mycket kapital, Kiton. Mm. Alltså de har ju lyckats under lång tid. De har byggt jättefin varumärkesresa liksom. Men så frågade jag lite försiktigt så här, vad priset var på de här. Och då sa han, ja, det är en kvarts miljard. Nej, men alltså en kvarts miljon. Han skojar lite.
Kvarts miljon.
250 000 kronor för en kavaj.
250 000 kronor, ja.
Det är ändå rätt offensiv prissättning för en konfektionskavaj.
Ja, det är...
Och det här var några år sedan, så att det räcker nog inte idag. Där har du väl... Och visst, de är handsydda fortfarande, vad jag vet, i alla fall den linjen. Och historiskt sett har de gjort otroligt fina produkter. Men det finns liksom inte längre en koppling mellan produkt och prissättning, tycker jag.
Köp på eBay.
Och köp hellre till exempel då Cesar Attolini, som också är svindyrt, men som jag skulle säga att 99% av den klassiska herrmodebranschen är ganska eniga kring är det bästa konfektionsvarumärket i världen på just kavaj och kostym, hantverksmässigt. Så det är väl svaret på den frågan.
Det är våra tankar kring det.
Ja.
Vi har en fråga på ett annat ämne här. Om vi lämnar de här kreativa prissättningarna och de här, det man väl får kalla för sinnessjuka kostnaderna.
Ja, verkligen.
Hej, tack för en bra podd. Nu till min fråga. Skjorta under rundhalsad stickad tröja. Fortfarande relevant eller förpassad till arkivet? Jag vet att jag är ytterst sällan bekväm med det. Och det... Jag vet inte vad det har att göra med, men jag känner mig lite för, det är ju ett slitet uttryck, men lite för så här Excel-konsultig i det. Sen kan andra se, det kan vara jättesnyggt om det är rätt val. Alltså det blir lite för pro, alltså det blir lite så här, nej.
Jag tycker att det finns en gyllene... Alltså den är alltså trådsmal, den här balansen som man dansar på. Och det är mellan italiensk industrialist och Excel-gubbe. Den är så otroligt fin och allt handlar om hur sitter den rundhalsade tröjan. Är det en sån här nopprig bomullshistoria som är för lång? Eller är det liksom någon lite kortare modell som sitter snyggt utanpå ett par högre byxor? Har du skjortkragarna innanför eller utanför? Har du kavaj över?
Ja, jag tror också att
mycket saker
att
spelar.
Det gärna får vara ett par grå flanellbyxor till.
Absolut.
Snarare än jeans.
För mycket hellre.
Blir det jeans så blir det mer in i den här töntfällan på något sätt.
Ja, men för att svara på hans fråga där så skulle jag vilja säga att den looken är ju mer relevant än vad den har varit på länge. Om man tittar den här Ivy-trenden och vintage-hypen som ändå smugit sig in lite i herrmodet igen. Ska man inte gå för mycket efter trender och så. Men man kan ändå se strömningar åt det hållet. Till exempel Rubato gör otroligt fina både lookbooks och produkter där man ofta har just rundhalsad eller V-ringad tröja ihop med skjorta. Det ska sägas dock att det är jäkligt viktigt att man får in de andra delarna i den här outfiten. Man kan inte bara stirra sig blind på just dem.
Nej.
Utan det är som
byxorna,
du säger,
skorna.
Byxorna, skorna. Kanske om man har en kavaj över så tycker jag att då kan man få in lite mer av den här industrialist-vibben. Den här lite nästan konsthandlar-looken istället för Excel.
Den ska anammas med varsamhet.
Och under inga omständigheter, det jag verkligen vill förpassa till arkivet, det är ju de här V-ringade tröjorna som är väldigt kort skärning, som inte går ner någonting. Som har en låg, eller som en hög V-ringning, som man knappt ser någonting.
Lilla V.
Lilla V. Oh, de är så fruktlöst.
Vi ska ha tajta ot istället.
Ja, för det var ju en väldigt klassisk Agnelli-look att ha en V-ringad pullover eller tröja, skjorta, slips och kavaj.
Men hur vi än vill så är varken vi eller våra lyssnare Gianni Agnelli. Vi kan väl nästan enas om det.
Men jag tror ändå att den looken behöver man inte vara. Det finns ju svårare grejer han har tagit sig för.
Du menar lösben och
och klocka på manschetten tänkte jag. Men absolut. Lösben är en av dem.
Ska vi ta en sista fråga?
Det tycker jag.
Innan vi rundar av. Hej, Per heter jag och jag har i princip hela mitt arbetsliv jobbat inom träning och hälsa. Jag har en liten fundering kring träningskläder. Om det finns smakfulla träningskläder. Ni är verkligen inspirerande. Fortsätt med det ni gör. Tack, säger jag då, Per. Och jag tackar Per.
Mycket bra fråga.
Ja, det, absolut. Jag har liksom kapitulerat inför det här. Och när jag tränar så har jag sätter på någon form av... Jag försöker vara lite mer avslappnad och jag intalar mig själv att när jag är det så är jag coolare. För att om jag... Jag känner att det här är ett sånt ämne där man inte får vara för fåfäng.
Jag håller med dig helt.
För då blir man... Ja, det här är ju en fåfängepodd, så att då blir man ocool. Om jag liksom går och engagerar mig för mycket i... Sen är jag en sucker för väldigt snygga löparsneakers, även om jag inte är en löpare så. Men när jag går och liksom kör intervaller och så, då försöker jag vara lite mer avslappnad.
Jag håller med dig helt. Jag tror nyckeln för mig är att folk som ser för medvetna ut i sina träningskläder blir ganska, jag ska inte säga osympatiskt för det är för hårt ord, men det blir lite platt tycker jag.
Ja. Men det är en personlighet som jag nog inte vill.
Nej.
Det ska, om man nu ska liksom använda ett väldigt överanvänt uttryck, det ska se spretsatora ut. Alltså då menar jag inte att man ska gå in i button down skjorta som man har alltså. Det ska vara gärna funktionsmaterial, men...
Jag kan tycka det är också en enormt stor skillnad på att ha en sån där bomullsträningsoverall som vi snackade om tidigare, fast då i ett rimligt prisat läge. Typ en grå sån rockig grej. Skillnaden mellan att ha en sunkig, urtvättad eller rent av smutsig sån mot att ha liksom... En sån som bara känns hel och ren. fräsch.
Men nu, å andra sidan, han arbetar inom träning och hälsa. Jag tror att om jag hade gjort det, då skulle jag nog ha en annan strategi kring mitt det här. Jag kan också säga, verkligen handen på hjärtat, att mina träningskläder, det är ingenting jag vill förevigas i.
Nej, jag vill
bli fotograferad i. Och för att det är inte ögongodis.
Jag har en ganska enkel filosofi kring träningskläder. Jag har nästan uteslutande svarta träningskläder.
Ja.
Det är inte för att jag tycker svart är snyggare än någonting annat. Det är för att det är praktiskt. För att jag vill inte lägga tid på att kombinera skjort eller tröja med shorts. Och sen är det att ha... Jag vill ha en uppsättning som funkar på vintern om man ska jogga eller gå till gymmet. Och inte ha möjlighet att duscha där utan man har bråttom. Då vill inte jag... Jag vill ha liksom ett långt ställ med byxor och tröja eller jacka. Och shorts och t-shirt. Sen handlar det bara om att hitta ett material som inte man får blödande bröstvårtor i. Alltså hellre
Då... Det brukar vi säga.
Tekniskt material framför bomull, tycker jag. Alltså, och sen spelar det ju väldigt stor roll vad man ska göra för någonting.
Ja.
Ska du vara på gymmet så här, ja men köp någonting som har en schysst passform som du gillar. Som inte kostar vansinnigt mycket med tanke på att det här ska tåla tvätt hela tiden. Alltså, och det som du, det här är liksom inte en modevisning heller. Utan, och sen helt ärligt, ska jag spela tennis? Det tror fasen att jag hade kunnat tänka mig att lägga lite mer energi. För att jag tycker det är en vackrare sport än att gå till gymmet om man ska vara... Eller thai-boxning så här. Jag bryr mig inte. Det värsta jag vet är folk som har tränat en sport i 5 minuter och ska komma in med liksom thai-boxningsshorts. Så här, det kan du ju köpa om du har bestämt det här är min sport. Och det här, nu gör jag det här. Absolut.
Tänk på, det här är verkligen ett ämne där funktion ju definitivt ska... premieras. Ja. Alltså att romantisera och säga att klä dig bara i vitt i nypressade Lacoste-pikéer, glöm det.
För men jag hade inte haft några problem att spela tennis i en Sergio Tacchini vit.
Nej, men jag kan liksom säga att jag skulle nog inte göra det i en Lacoste-piké för att de ärmarna mig erfarenhetsmässigt de är får man hela tiden dra ner.
Men då har man ju tagit fåfängen för långt. Förstår jag, men det är den där balansen att vissa situationer kanske lämnar utrymme för en mer sofistikerad träningsoutfit. Det enda jag säger som man under inga omständigheter ska göra på ett allmänt gym i alla fall, det är såna här djupt, djupt skurna brottarlinnen som bara bodybuilders har. Det ser bara lökigt ut.
Du menar en sån här Gold's Gym?
Ja, men exakt. Som går liksom ner halv... Alltså en bra bit under pattarna och jättedjupa i ärmarna.
Det avråder du ifrån.
Ja, men det ser... Alltså antingen så ser det ut som en...
Men gorilla pants då?
Nej, men jag menar, det är bara saker man på riktigt ser på allmänna gym. Då är det så här, okej, antingen så ser det ut som du försöker alldeles för mycket. Eller så ser det bara ut som att du har tappat det totalt.
Jag känner nästan att vi borde ordna en sån här skensvensexa för varandra.
Ja, det hade varit roligt.
Ja, och så har vi träningstema.
Vad förvånad Viola skulle bli när det dyker upp bilder på mig på en svensexa. Mitt nästa bröllop. Jag har massa saker
med
att lära mig.
Gorilla pants. För er lyssnare som inte vet vad gorilla pants är, så är det alltså hemska, mjukis, väldigt lösa.
Ja, förfärligt faktiskt.
Och till det ett sånt här djupt skuret linne. Och sen en sån som är väldigt, väldigt vanligt förekommande hos många Thailands resenärer. Alltså, man kan se det som en keps utan skärm. Jag tror att vi har pratat om det här någon gång.
Ja.
Eller bandana.
En grej till som jag kan få fobi mot. Och det är ju det här när, bara för att man tar i lite på ett gym, ska det slängas av. Alltså tröjan ska av. Så att man ska stå där, bara för att någon lyfter frivändning på liksom 100 kilo, så ska de gå över till bar överkropp eller köra kins, alltså någon form av, ja men säg att det går över till crossfit-aktig träning. Så bara, men absolut, gör det här på crossfit-gymmet då, där alla andra står och frustar i bara överkropp. Men jag är noll, exakt noll intresserad av att ha liksom någon frustande liksom galning.
Där kan jag känna att mitt människoförakt barometer slår i taket. Nej, men det är så på allvar. Ja. Alltså, och där kan jag också vara så att om det är någon som ändå, för det här har ju hänt flera gånger när jag går på det ställe där jag går och det kommer in nya människor på det här stället. Mm. Då kan jag bli absolut mer förlåtande om de här personerna, männen, har kroppar som är liksom 10 av 10. Men om det kommer in, jag vet inte om jag spydde ur mig den här gallan.
Nej, men jag förstår.
Men alltså, när det kommer in två män som är sprängfeta och har aknen från helvetet på ryggen.
Ja.
Och efter 5 minuter, det blir som att det är en sketch där någon vill sätta dit mig för att
absolut,
jag ska...
men jag vill faktiskt ändå säga att det är ingen ursäkt att du är vältränad.
Ja, men i min värld så
estetiskt, ja, men, det är ingen konceptuellt
ursäkt, men graden av helvetet,
ja, jag fattar,
blir ju,
jag fattar.
Det är ingen ursäkt, absolut inte.
Och men... sen undantaget tycker jag också, om du tränar själv, du och någon eller två till, alla känner varandra och ni tränar, det är 35 grader och ni är själva. Nej, men alltså, det är en annan grej.
Jag förstår
om normen på ett crossfit-gym eller i en privat skara personer som har ett eget träningsupplägg. Absolut, det är inte, jag fattar om det är varmt. Men inte på ett allmänt gym. Så varmt är det inte. Ha kvar din t-shirt bara. Hur svårt är det? Alltså på riktigt, hur
tyvärr
svårt kan det vara?
Svårt för många. Jag tror att vi har väldigt många åsikter i det här ämnet. Jag tror tyvärr att just i den här frågan så tror inte jag att vår kära lyssnare fick ett konkret svar. Men så är det ibland. Vi kan inte ge konkreta svar på exakt allt.
Nej. Nej, men det är också så svårt. Vi kan inte ge liksom det här varumärket hit och dit.
För att, men så är det. Eller? Fick han ett
jag tränar nästan uteslutande i Björn Borg. Men det är
de gör ju väldigt bra.
Jag trivs jättebra i dem. Men det är ju inte så att jag kan säga att de är bättre än något annat. De passar mig.
Ja, så är det. Och varumärkesmässigt tränar jag i Nike. Och ett varumärke som jag har fått i present. Och det är ju, det här ligger ju långt innan så att säga det. Men det här är ju ett, jag tror att det är ett yogavarumärke.
Ja, spännande.
Som heter Lululemon. Och det är ju, alltså, det är ingenting jag skulle skriva om jag skulle ge mig ut på Tinder.
Nej, men...
jag tränar i Lululemon. Hej, jag heter Per Nilsson, jag tränar i Lululemon.
Så små loggor som möjligt, tack.
Ja, det här, jag tror inte att det är någon logga på det. Men de gör ju det är ju 200% funktion.
Ja, men varumärkes image hör inte hemma i träningskläder för min del. Nej. Estetik, absolut. Det är liksom, vill man att något ska vara snyggt, absolut. Och passform, funktion. Men skit i hela den här hypad liksom. Ja, verkligen.
Tack kära lyssnare för att ni finns. Det skulle vara så konstigt om vi satt här och ni inte gjorde det.
Ja, gud. Vad hemskt.
Och tack för alla mejl också. Det kommer, nästa avsnitt blir ännu mer.
Vi lovar att fortsätta svara på era frågor. Ös på bara.
Ja, verkligen, gör det. Vi hörs om en vecka igen.
Det gör vi.
Hej, hej.
Tja.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.